Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Vi har precis innan podden här pratat om att jag sitter och tittar ut genom fönstret på min kompis och granne som är ute i trädgården med sin 3-åring och 1-åring.
Mm.
Och jag ser hur han kämpar.
Rycker det till i sädesledarna?
Nej, just det här med att vara pappaledig. Mm. Det är ingenting jag saknar så där direkt när jag ser det. Men jag gick i morse och lämnade Harry på förskolan. Och det är det är ruggigt kallt i Stockholm.
Ja,
det är liksom
jävlar vad kallt det
är. 7 minus känns som.
Falsk och, vår brukade jag kalla det här när jag var yngre.
Ja, vilken poet du var.
Jag är lite stolt över mig själv. Nej, men vet du när jag myntade det uttrycket, jag och en kompis, när vi pluggade på scenskolan i Malmö, för där...
Ja, där kom, är det alltid falsk vår.
Men där kommer ju alltid ändå våren lite tidigare. Så att man är väldigt optimistisk. Så att redan i mars börjar man liksom, det är ute, serveringarna är framme. Folk sitter i dunjackor och dricker kaffe. Och så tänker man, fan, det är nu det händer. Nu kommer det. Fan, vad gött att vi bor i Skåne.
Nej.
Det kommer och det där... isvindar och regn och väder och piss och skit. Falsk vår.
Det där är ju också Malmös problem i grunden ju. Att det är aldrig riktigt varmt där. Det blåser ju alltid i Malmö.
Ja. Ja, det är ett blåshål. Jag flög in över Sverige igår, en klar dag, så att man liksom, jag såg hela landet, alltså jag såg hela Skånes konturer, förstår du?
Ja, det är mäktigt. Det har jag gjort någon gång att man...
Alltså, det har nästan aldrig hänt mig, men jag satt och tittade ut och så bara plötsligt kom Gotland där nere och liksom, du vet, man bara flög. Det var otroligt vackert. Men då tänkte jag just på Skåne. Det är bara som en jävla platt jävla åker, hela, det finns ju inte ett vindskydd i hela Skåne.
Nej. Nej, det är klart. Alltså, det tar ju fart på de jävla fälten.
Ja.
Nu kan de ha hur mycket raps de vill.
Ja, verkligen.
Man kan ju fortfarande inte gå upprätt.
Vad händer med Skåne när liksom vattennivån stiger som den kommer göra? Det är ju bara platt. Det är bara en stor strand i stort sett.
Ja, men det får väl bli så då.
Ja.
naturen har sin gång, brukar jag säga.
Ja, så slipper vi Malmö FF en gång för alla. Tackar.
Tackar. Det vore skönt om det hände, såklart. Men en annan grej som... Nej.
Folk fattar att vi skojar.
Älskar Skåne.
Ja, men det gör jag också. Jag vill ju fan flytta dit. Jag vet inte vad jag håller på att snacka skit om.
Nej, men det sjuka med Skåne att man känner... Alltså, de är ändå Skåne. Det är liksom en provincialistisk liksom jävla plätt. Men ändå känner jag liksom att de... Det coolaste Sverige har att erbjuda på något vis. Alltså, så här, jag tycker de ändå... Jag skulle skicka fram vad är Sverige... för att representera oss utomlands, så skulle jag skicka fram en skåning helst, faktiskt.
En skåning eller Skåne?
Skåne och en skåning, alltså ihop. Jag tycker att de gör ändå jobbet som inte vi andra gör på samma sätt.
Hur menar du jobbet?
Ja, men de är lite mer danska, lite lugnare, lite mer arroganta, inte så jävla imponerade av allt.
Lite mer rasistiska.
Ja, men det är skitskåne, det kan vi skita i.
Ja.
Men just det här med att de är inte så jävla imponerade. Det känns som att Stockholm är absolut huvudstaden, men det finns också något riktigt litet över Stockholm. Det finns någon ängslighet som är att man inte riktigt är säker. Man har ingen riktig identitet som stockholmare.
Nej.
Alltså på samma sätt som en från Malmö liksom.
Nej, jag håller med. Det är mer karaktär. Det är också, jag tänkte på det också när man flög över där och såg vidderna, öppenheten och ytorna liksom, så bara tänker man så här, vi flyger vidare mot Stockholm som är bara som jävla rått hål. Trångt rått hål. Fullt med dryga jävlar och alltid pissdyrt och bara trångt och pissigt ju egentligen.
Ja, nej, men jag, det är visst, det är fint på vissa sätt också. Men, ja. Men det är ändå liksom, jag tycker att vi symboliserar det dåliga med Sverige. Ängsligheten. Mm. Osäkerheten. Mm. Alltså i Malmö döper man inte liksom så här, i en mäklarannons så skriver man inte, här har vi byggt upp det som, det ser ut som, det känns som Brooklyn, eller vad det brukar stå i mäklarannonser liksom i Årsta, när nybygget är ute.
Nej, just det. Nej.
Här är det så här, det här är Hylje.
Mm. Mm.
Ja, det ser ut som Hylje och inget annat.
De förställer sig inte lika mycket som vi gör.
Nej.
Och försöker inte heller vara något annat än de är.
De är inte ens imponerade i Köpenhamn.
Nej.
De skiter i Köpenhamn också.
det är respekt. Det är respekt.
Och det gör inte stockholmare. Jo.
Nej.
Det finns ju ingen, New York nummer ett såklart. Stockholmare känner sig minst. Och liksom mest ängsliga. Sen är fan Köpenhamn tvåa på den listan. Där vi blir liksom storögda.
Ja.
Inför detta lilla skitland Danmark. Det är ändå speciellt.
Ja. Ja, det är tragiskt.
Hej och varmt välkomna till det 139 avsnittet av podcast Recept. Tack. Med mig Niklas Nemi och dig Jerka Johansson.
Mm. 139 hejsan. Alltså. När kommer vi vara på 200? Är det i höst någon gång då eller?
Det är om 60 veckor ungefär. Så det är ungefär ett år. Lite mer än ett år.
Aha, okej. Okay. Vad bra min huvudräkning är. ja, okej. Okay. Ja, det är långt fram tills dess. Vi ska inte lova någon jävla live-podd på 200.
Nej, det vet du vad. Det ska vi inte göra.
Nej, det misstaget har vi gjort förut.
Ja.
Och det äter vi upp nu, kan jag säga.
Ja, helvete. Jag tänker på det varje dag vi ser live-podd snart. Jag tänker på det varje dag.
Ja, man får sån här liksom adrenalinskräckrysningar i kroppen när man blir påminn om. Just jävlar!
Ja.
Just jävlar!
Exakt så. Och sen finns det också en känsla som så här. Om man är olyckligt kär, har blivit dumpad, så ser man liksom kärlek överallt. Var man ser liksom någonting på TV eller hör och ser folk på stan som är ihop, blir man liksom lite,
ja just det, precis,
sur.
Ja.
Och så fort jag ser liksom en scen nu,
ja,
så blir jag förbannad.
Ja, det är otroligt att vi har beslutat oss för att göra det här, men nu ska det göras, och det ska fan göras bra, och vi ska gå all in.
Du, idag så ska jag laga en rätt. Eller har lagat en rätt.
Mm.
Som fan passar väldigt bra in den här veckan just. Det är en pastarätt. Det är en vongole i grunden.
Ja.
Men det är en sobrasada vongole.
Mm. Mm.
Förstår vad gott. Man liksom drar ner liksom sobrasada i liksom grunden av vongolen. Och sen så får man musslorna att öppna sig i ångorna av sobrasada och lök. Och tomat och chili.
Fy fan vad vackert. Någonting som redan är pissgott. Hur kan man göra det ännu godare? Jo, addera lite kurv.
Ja, men det brukar vara så enkelt va?
Ja, det är vackert. Fan vad kul.
Och det passar ju bra den här veckan, för du har ju varit på en liksom jobbresa, en leverantörsresa i Palma, på Mallorca. Och var kommer sobrasada från? Jo, Mallorca.
Precis, jag tror till och med vi åt någon sobrasada toast eller något till någon förrätt där. Ja, det är gott alltså. Det är trevligt. Ja, men vi käkade också någon typ av vongole, fast med ett pyttesmå musslor. Bara, vi var ju på El Camino då såklart, som är våran liksom stora inspiration som ligger i Palma. Och testade lite, de är ju lite säsongs... De kan ju ta sig friheten att vara lite mer säsongsbetonade där, eftersom de har så jävla bra råvaror liksom. Så nu var det säsong för små purjolökar bland annat.
Aha.
Jag kommer inte ihåg vad de hette. De såg nästan ut som salladslökar, men det var tydligen purjolökar.
Okay.
Spring leek, bla bla bla, fast ändå inte, det var inte liksom salladslök. Ja, skitsamma, de bara grillade dem hela och la dem på en bädd av romesco sås med lite liksom rostade nötter på som en, och så lite bröd, du vet, så satt man bara och la så här hela mjuka grillade lökar och romesco på ett vitlökssmörstekt bröd liksom.
Med jag fick gåshud.
Iskallt Albarino vin krispigt, en liten sån Estrella öl vid sidan om. Och sitter man där i baren och bara ser kockarna stå och skrika på varann. Nej, det var fan. Vi satt i ett hörn. Fem personer.
Ja. Fan, vad fint.
Mm. Ja, det var vackert. Det var vackert. Men det passar jättebra att prata om vongole då. Vad är det för svårighetsgrad skulle du säga?
Men 3 av 5.
Ja.
Bra, perfekt.
Lite, men jag har tips och tricks vi ska gå igenom här sen.
Ja, och jag har ju faktiskt aldrig lagat vongole själv. För
du har aldrig gjort det?
Nej, för att jag är lite rädd för musslor. Jag är rädd för att jag ska liksom misslyckas. Och du vet det här, har de inte öppnat sig så är de dåliga, bla bla bla. Hur vet man om de har öppnat sig halvt? Kommer jag förgifta min familj? Jag har någon rädsla för, på samma sätt som jag har en rädsla för béarnaise. Så börjar gå över, så har jag en rädsla för musslor i stort. Och vongole i synnerhet.
Men det är ju inte vattentäta skott i vongole, så är det. Alltså det finns ju, även om det är, man testar, det finns ju det här sättet att när man då, om du ser en halv öppen mussla så knackar man på den och sen ska den stänga sig och lever den. Men det kan ju vara så att till och med en stängd mussla som ser helt fin ut kan i teorin också vara död.
Ja.
Men det är oerhört, alltså, det är inte vanligt, men det kan ske. Så det, och då, man blir ju sjuk av musslor.
Ja, alltså, exakt.
Så ser det ut.
Ja. Det tar lite mod att tänka att du ska ha en middag för en ha gäster hemma och liksom riska det att någon får en dålig mussla.
Men det är så oerhört. Alltså, förstår du så många vongole som serveras varje dag i Stockholm bara. Och det är inte liksom, blir en sjuk varannan tisdag kanske. Jag vet inte.
Nej,
det blir inte ens så. Det är väldigt ovanligt.
Nej, rewarden är värt risken på något sätt. För att det är så satans gott också. Och trevligt att bjuda på.
Jävla gott är det faktiskt.
Det
ska vi prata om sen.
Det ska vi prata om sen. Jag hade ju en liten... Liksom, en liten jag bara kom att tänka på en sak. Att jag aldrig har känt mig mer som pappan i Sällskapsresan 2 här i helgen. När jag var i Palma. Du kommer ihåg pappan i Sällskapsresan 2. Han som är så hysterisk.
Sällskapsresan 2, du menar
alltså Snowroller.
Ja.
Ja, där är ju Björn Granat, spelar ju en otrolig, hans livsroll. Fy fan vad bra han är den.
Ja, han är
den
otrolig där.
Stressade pappan som är snål som djävulen och småsint och bitter och passivt aggressiv och aggressiv på samma gång.
Just det.
Ja, men sen har han har ju också en... så jag reste ju utan barn, vilket var helt otroligt såklart.
Ja.
Så det var ju bara mys. Men i den filmen så har han ju, är det ju en scen där han börjar bråka med en tysk i liftkön.
Ja, just det.
Säger han ju så här, hur fan kan man vara så jävla kaxig när man har förlorat 2 världskrig till tysken?
Ja,
och sen
exakt.
Bryter ju helvetet loss liksom. Och jag hade en sån... Jag har inte spelat... Vi spelade ju en runda golf där. En eftermiddag. På en bana som heter Bendy Nuts, som var helt otrolig. Otroligt vacker. Liksom. Uppe på en bergssluttning. Liksom, utsikt över havet. Och bara grönt och varmt. Spelade liksom i t-shirt. Det var helt otroligt. Men det var så jävla mycket tyska på den där banan.
Ja.
Och du vet, det är en tight bana också. Det är mycket banor som korsar varandra. Det är smala utslag. Alltså, om du får en sån här slice som jag ofta får, då riskerar du att döda någon.
Så alltså, det är liksom, det är som 3 fairway på 50 meter så att säga.
Ja, du står uppe på en bergknall och ska dundra ut en driver och direkt ner till höger så står det liksom 7 tyskar och liksom ska slå ut. Du vet, minsta lilla att, så här, att man har skrikit får lite för sent eller inte skrikit får, eller att man är in och letar efter sin boll på deras fairway, så är det så här, aj, Achtung. Det var det otrevligaste jag någonsin har varit med om.
Okej.
Och det gällde bara tyskarna.
Ja, skönt att de
det
är dåliga.
Det säger ju ändå något.
Ja.
Alltså, det är nästan som att tyskar, liksom, man tänker att fransmän är arroganta och aggressiva och otrevliga. Vi har ju spelat golf i Frankrike. Det är okej, det är lite så här ordning och reda, men tyskarna, det var något helt nytt alltså.
Ja, men man gillar inte en tyska. Alltså, man tycker inte de ska ha det självförtroende. Det är samma sak. Alltså, vi snackade tidigare här med att vi är lite mindre inför danskar. Och så att vi liksom känner oss mindre värdiga mot Köpenhamn. Alltså, man kan acceptera, så att säga, någon som man anser lite coolare än en, så att säga, som är arrogant, som fransmännen är.
Ja, precis.
Men alltså, som tyskar, det är som att man skulle bli tillrättavisad av en jävla norrman.
Ja.
Blir man ju förbannad.
Ja, verkligen.
Ja,
du hör rätt. Jag hade bara ett litet liksom, tysk hats moment där som jag ändå var tvungen att get off my chest.
Men du skrek inte. Liksom, istället för får skrek du, här kommer Luftwaffe.
det borde jag fan ha gjort. Nej, och så konflikträdd som jag är, så bara, jag böjde mig bara, oh sorry, istället för bara jo, så här, it's okay. Ja, jag vet, men det var...
Men de har flyttat, de måste förflytta sig. Tyskarna var väl kända för, liksom, för 20 år sedan som de värsta, liksom, på charterorterna. Ju. Alltså från pool, liksom, paxandet, eller stolstolspaxandet.
Ja,
och nu har ryssarna tagit över den fanan ganska hårt, va? Som sämst på semesterort.
Ja, ja.
Då har tyskarna kommit upp sig, alltså tagit, då har gått in på golf, blir sämst på golfbanan istället. Va?
Ja, det var faktiskt mindblowing hur otrevliga de var.
Mm. Ja, men det är kul att höra. Man har ju liksom ett litet tysk hat i grunden, så det är skönt att man får det
bekräftat.
Ja.
Tack för det.
Tack för det. Men du var ju där nere på Mallis under 2-3 dagar och här och bara liksom inspekterade era leverantörer och fick
Vi var på en vingård och drack ett nytt vitt vin som vi är lite sugna på att ta till Frippe och så där. Det var drömmigt.
Har du inte en jätte liksom stor relation till Mallorca sen tidigare, va? Alltså du har inte varit där skitmycket, eller?
Nej. Två gånger kanske.
Och vad fick du någon ny bild av Mallorca nu, eller var det liksom bara...
Jag känner bara att jag älskar skiten.
Ja.
Jag vill flytta dit.
Otroligt vacker.
Ja.
Helt jävla bisarrt vacker.
Ja, nej fan, det var faktiskt... Jag fick sån här... Ja, men det får man ju varje gång man är på semester, men inte alltid, inte alla platser man åker till känner man så här skulle jag kunna leva och bo liksom. Nej, här är det härligt vissa ställen känner man, det här är helt fantastiskt, men jag skulle aldrig vilja bo här.
Mm.
Men Mallorca känner man verkligen så här, ja, det här.
Mm.
Här skulle jag faktiskt.
Ja, men det finns en riktig stad liksom, ju. Ja. Alltså det är verkligen i Palma.
Ja.
Och sen så naturen och olika natur överallt där borta. Och det är så här, och det är ganska stort ändå, även fast jag har ju egentligen, jag är generellt emot öar ju. Jag känner att jag liksom, att det gungar lite hela tiden när jag är på en ö. Alltså, jag mår inte helt perfekt på Gotland, PGAD, att jag är på en ö. Jag känner mig liksom lite som jag sitter i fängelse.
Utsatt eller liksom att du är för isolerad eller vad då?
Nej, men jag får liksom sjöben på öar. Alltså jag tycker det är alltså någonting mentalt. Men jag känner inte att det gungar såklart. Alltså, men
nej, jag fattar. Ja, okay.
Det är bara att jag har samma känsla som när jag är på en båt för länge. Liksom. Så får jag så här, jag kan inte välja att gå härifrån. Nej. Det stör mig.
Ja, men det skulle du nog klara av om du fick bo på Mallis, eller?
Ja, men jag menar det. Den har kvaliteter som inte alla öar har.
Problemet är att om man skulle flytta till Mallis så skulle man behöva liksom, alltså du behöver ju vara snorrik.
Ja, det är ett problem såklart. Ja. Det är skönt att veta. Det är samma sak med man ibland varit i LA och varit sugen på att bo där. Känner jag inte 8 miljoner om året så kommer det inte vara värt att bo här.
Nej, precis. Så det är ju för tillfället en helt ouppnåelig dröm, men man kan ju fan drömma så.
Ja, en dag.
Ja, vi skulle kunna sända podden därifrån bara.
Ja, det får man säga. Jag bor inte Pärlan. Nej, jag bor, det är klart Pärlos inte bor på Mallorca. Alla vet väl var fan han bor utan att veta.
Malaga eller? Magaluf? Nej, va? Nej.
Det finns en,
Marbella. Ja,
finns, exakt. En plats i Spanien där alla inte superkritiskt tänkande människor flyttar.
Ja,
och det är Marbella.
Men det verkar inte alls lika trevligt. Jag
men det är nej, men självklart inte. Det är ju ett helvete på jorden givetvis.
Åh, fy fan. Ja. Mm. Nej. Marbella blir inte.
Nej, det blir det inte. Vad sa Ulf Båge? Det blir det inte! Det är det inte!
När sa han det?
Men, jag vet inte. Han sa det en gång.
Okej. Okay. Bra. Bra anekdot.
Tack. Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har det, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg, men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall
och
kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en ställe som har pilsnerskull. Så har de alltid då har de liksom en pilsner urquell certifierad tapster som genomgår liksom en, ja, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar om mycket.
Ska vi gå igenom den?
Det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen, upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
Okej, okay, då är det dags för mat.
Yes.
Daniel Brath.
Mm.
Mm. Nu är det dags för den här vongolen då. Med sobrasada i grunden.
Mm.
Sobrasada, det har ju kommit liksom lite... Alltså, sista 5 åren har det blivit som, ändå som en grej här i Sverige, va? Skulle jag säga. Ja. Alltså verkligen på bred front då.
Mm. Väl. Det är väl det är bredbar stark korv, eller hur?
Ja, men ja, exakt. Den är bredbar. Och den, jag läser lite här om den. Den är liksom, det är malet fläsk och så är det massa, det är liksom paprika också i den.
Ja.
Är det? Det visste man ju inte. Det kände man kanske inte.
Nej, nej, är det det som står för hettan? Det måste väl vara någon chili och grejer också? Eller?
Ja, men det är säkert. Men så jävla starkt är det inte heller.
Nej, alltså, okay. Det är inte en duja starkt.
Nej, alltså verkligen inte en duja. För det tycker jag är problemet. En duja har jag problem med. För att det är för starkt.
Ja, okej.
Okay. Ja, så tycker jag. Men det här, jag såg det här såklart. Alltså, jag är inte helt liksom att jag bara kommer inspiration till mig utan att jag tittar på saker. Nej. Jag har ju många gånger återkommit till en fransk kock som heter Diego Allary som gjorde en variant på det här, den här. Eller han som liksom blandade sobrasada och musli första gången då, för mig. Men jag har adderat saker som tomat och chili och sånt i den. Ibland vet man ser en sån här rätt och man känner dofterna. När man ser någon laga någon mat liksom.
Mm.
Bara, det här måste jag göra. Så jag sprang ner till Hemköp här. Det var en bra liksom, fisk- och skaldjursdisk.
Mm.
Och så hade de ju då hjärtmusslor. Antingen har man kör man hjärtmusslor eller så kör man ju vongolemusslor.
Mm.
Och de här, det är väl sista racet nu med, för vongolen kommer ju från alltså nerifrån Italien. Mm. Och där måste det vara kallt som fan i havet för att ska liksom, de ska vara bra.
Ja.
Så att man, vongole, det är liksom lite av en vintermussla, vinterrätt.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och, men det här med hjärtmusslan kan man göra på istället. Och de smakar väldigt lika. Och hjärtmusslan är bara lite mindre än vongolemusslan. Vilket bara är positivt tycker jag.
Mm.
Och hjärtmusslan kan man, den är från Nordsjön. Liksom, mellan typ Norge och Island. Liksom. Det är kallt.
Mm.
Helt enkelt. Så att det man behöver liksom, det är bara att man kör linguine tycker jag. Man behöver persilja. Man behöver då hjärtmusslor eller vongole. Vitt vin. Sobrasada. Tomat. Körsbärsmatet tror jag. Röd chili, vitlök och schalottenlök.
Mm. Gott.
That's it. Det är liksom inte mer än så. Men när man, nu ska vi bara börja den här liksom, lilla mussel då, skolan. Men jag är inte så bevandrad i musslor egentligen. Men det man ska göra, framförallt med hjärtmusslor och vongole. De lever i väldigt salt vatten.
Mm.
Och det man kan göra är att man kan lägga ner sina, öppna sitt nät med musslor och sen så tar man en bunke med vatten och så saltar man det vattnet mycket så att det smakar saltvatten. Alltså tänk motsvarighet till ett hav.
Ja.
Sen så lägger man ner, man blandar runt det där och så lägger man ner sina musslor ner i det här vattnet. Sen får de ligga och dra där i 30 minuter. Då kommer de här musslorna som öppna upp sig och spotta ut sand.
Aha.
Inte jättemycket, men lite. Det blir fräscht och gott. Det blir godare musslor sen.
Okej, okay. Spännande.
Ja, det är en bra grej att göra. Och, när man, och sen så under tiden de ligger där och drar, då kan man ju sätta igång liksom, matlagningen.
Mm.
Och jag köpte ju då en sobrasada som är liksom, den är ju i bit liksom. Man köper ju inte, man kan köpa en burk tror jag också.
Ja, ja.
Alltså redan är. Men den här liksom, som brasadan, skär man ner i mindre bitar. Och sen så när man steker den så löses den upp liksom.
Ja, just det.
Ja. Så att det är bara att sätta igång helt enkelt att bara preppa och skära upp saker. Det är chilin i tunna, tunna strimlor. Och även vitlöken i tunna, rakbladshyvlade. Ska vi ta vad länge sedan jag lyssnade på Gudfaderna, eller vad är det?
Ja, just det. Maffiabröder.
Ja, lyssna på den.
In prison, dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meat or a fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
Och sen så finhackar man schalottenlöken. Som man har gjort. Och när man har gjort det så delar man tomaterna på mitten. Och sen samma sak. Sen tar man då sin sobrasada och delar upp den bara liksom i lite mindre kuber. Så att den är lättare att steka. Så den går snabbare att lösas upp. Så liksom allting ligger preppat så här och klart på brädan. För det går rätt fort sen att göra själva rätten.
Ja.
Det man börjar med. När man tar en... vet du, den perfekta pannan till det här. Den här one pan vi fick, den djupa, lite så här sotösaktiga.
Ja, just det.
Och så lägger man den liksom i en liksom kall panna. Och sen så börjar man vrida på värmen tills den liksom liquefies då. Under tiden så kan man bara hacka ner lite persilja som man har gjort också preppat. Och det går rätt snabbt tills den börjar liksom lösa upp sig. Så rör man den liksom runt. Och så håller man på så här kanske i 5 minuter tills den till slut är liksom helt upplöst.
Ja.
Och det man gör då är att man tar bort den här nu, tar man korven och lägger den i en annan skål.
Aha.
Och sen så har du liksom lite av oljan som blir från sobrasadan.
Ja,
och i det så kör du ner vitlöken och löken och vitlöken och chilin och så här, lite mer olja. Och får runt det där. Så det liksom bara gojsar ihop sig, tar smak av sobrasadan och bara släpper en massa smaker. Och sen i med tomaterna i det här. Och de ska också gå i typ i, jag vet inte, 5-6 minuter liksom, så att de också börjar så att säga lösas upp. Inte lösas upp, men de börjar, vet, bli lite mjuka
bli
och ge
mushy.
Ja, men exakt. Och under tiden så kan man hälla av sina musslor då, som har spottat ur sig sand. Och nu så börjar liksom tomaten kännas, okej, okay, nu i det här stadiet så börjar tomaten liksom lösa sig upp ordentligt. Då, när man har verkligen fått ut allt det, då går man in med vitt vin. Och sen får det här vinet då givetvis koka ner och koka ur, så att det liksom nästan börjar liksom försvinna. Och härifrån så är det inte jättelångt kvar tills det börjar närma sig att man ska börja koka pastan också.
Nej, just det.
Så lägger man i pastan. Och härifrån så då slår man tillbaka sobrasadan ner i den här tomat- och lökguckan.
Fy fan, vad härligt.
Det är liksom bara en härlig känsla. Att man får, det är så mycket olika smaker nu som går ihop här. Så rör man ihop det här till en sås. Och härifrån så...
Det där skulle ju kunna stå som en pastasås för sig själv också.
Om man bara, ja, det skulle du verkligen kunna göra. Då är det fan sant. Och härifrån finns det ju bara en sak att göra nu, och det är att vända ner sina hjärtmusslor eller vongolemusslor ner i det här. Och sen så på med ett lock, så att musslorna liksom öppnar sig. Och sen så tar man liksom bort locket ibland och svingar runt dem liksom, så att det liksom får blandas med sobrasadan. Och sen ner en massa persilja i det här. Och svänga runt, och här känner man sig som att man bor i ett annat land, fast man står på ringvägen. Det är så oerhört trevligt. Och så på med locket igen. Och sen så börjar pastan bli klar. Då tar man först lite pastavatten så att det liksom går, man får lite mer vätska och lite mer sås här. Nu är liksom pastasåsen klar. Då har musslan öppnat sig, smaken är där och pastan är liksom redo. Jag hörde så jävla mycket, så jag liksom, istället för att liksom lägga ner pastan i pannan så hällde jag vattnet i pastan och la ner den här såsen ner i kastrullen. För att kunna vända runt ordentligt. Och sen så faktiskt lade jag tillbaka den i pannan, för då hade jag liksom, då funkade det liksom att få ner den igen. Här är ju rätten klar egentligen.
Ja, det där är gott.
Bara att svänga runt och så på med lite mer persilja på toppen. Det är ju liksom den här såsen, med sommarsadan och musslorna och vinet ihop.
Ja. Det där är det ser otroligt ut.
Jag säger ofta att det blir en banger, men den här känns som en rolig grej att göra för folk som lyssnar.
Ja. Fy fan vad snyggt.
Ska jag verkligen bjuda dig på den någon gång. Det här ska jag göra i sommar på min Murica.
Det är perfekt. Alltså en
stor jävla batch med liksom för 15 pers.
Ja.
Förstår så trevligt.
Ja, fy fan vad gott.
Så det var dagens rätt, hörni.
Vongole, sobrasada vongole.
Mm. Blandade det bästa från Italien och typ det enda bra från Spanien. Nej. Ja. Nej, Spanien är underskattat också.
Jag börjar nästan känna att liksom, ja, när man liksom, om man har varit tvungen att välja ändå till slut, kanske det skulle börja luta mer mot Spanien.
Nej, alltså det finns något skattesmitigt över Spanien som jag inte gillar.
Nej, men ja, men okej, jag menar bara smakmässigt nu. Skit i...
Jaha, gör du det? Alltså, fy fan, det kan du inte mena.
Jo, men alltså, jo, nästan. Ja, nästan, jag känner att jag börjar bli... Men det kanske har att göra också med att vi är så förälskade i hela frippe-grejen. Att liksom, vi bara dricker spanskt, äter spanskt. Liksom, man börjar få liksom... någon liten procent spansk i sitt DNA för att man är så intresserad och förälskad, nyförälskad på något sätt.
Ja, men det är kanske det. Jag slentrianhatar ju på spansk mat nu när jag säger det här.
Mm.
För jag inte är så bevandrad. Men när man liksom upptäcker det är ingenting som man stöter på jämt, vilket gör att det kanske känns lite mer lyxigt. Inte lyxigt, men lite mer kul för en.
Ja.
En pasta man äter några gånger, så att säga.
Ja, men sen kommer vi bli övertygade igen när vi åkte till Rom i vår.
Ja, men då kommer titta vi bara... tillbaka på det här vi sa precis nu och så vad är vi och vad vi sa.
Fy fan vad härligt det ska bli. Jag har ett litet ett klipp jag vill spela för dig och se vad du tänker om det.
Jaha, okej.
Tell me I'm not the only one who does this. Every time I take a trip to the grocery store, I grab myself a block of cheese that I snack on the car ride home. Call it my car cheese. Today we got a little bit of Pecorino Romano. I feel like a lot of people probably do this, and it's just nobody talks about it. Car cheese, man. Let me tell you, life-changing.
Fy fan. Vilket jävla vidrig. Car cheese.
Ja, jag tycker kom ändå igen. Att det var väldigt spännande och intressant tanke. Alltså att it's a thing.
Is Nej, det thing? Är inte en thing. Alltså han, jag tror att det här är helt sjukt.
Tror han trollar bara, eller tror du...
Ja, för de som inte tittar på det, då gör ju obviously inte ni som lyssnar. Men alltså, det är inte att han har köpt liksom en liten snackbricka med ost. Han har köpt liksom en 2 kilos Pecorino Romano, liksom stor jävla kloss som man sitter och äter som om att det vore liksom en cheeseburgare.
Ja, och i captionen står också så här: with hard cheeses like this, you can just keep them in the car. Alltså de är så hårda och liksom, alltså de kommer inte bli dåliga. De kommer bli bättre och bättre. Att liksom ha ett block manchego i handskfacket bara.
Alltså, det är för, alltså det är något.
Jag tycker det har något. Jag tycker det har något. Men jag älskar ju också ost liksom.
Ska du dricka Ramlösa liksom granatäpple till eller
jag behöver inte dricka någonting till. Jag tar ju bara
äta ost.
Nej, men jag tar ju bara en så här, varje gång jag sätter mig i bilen så bara öppnar jag handskfacket och tar en ordentlig tugga Pecorino Romano. Bara få lite sälta och lite livsglädje och lite lust när man sitter i en tråkig bilkö liksom.
Alltså,
jag har ju bara i min bil, så det enda snackset vi har ju biltuggummi.
Just det.
Vi har ju liksom en Stimerol mentol, en Stimerol vattenmelon till ungarna och en liksom någon till Stimerol. Och så är det liksom, det är tuggummi man får när man kommer till bilen. Det är tråkigt.
Alltså jag skulle vara nästan på randen till att jag började svälta för att jag skulle börja äta ost. Sådär. För det är något sjukt över det. Alltså jag tycker inte om ost så.
Nej.
Och att liksom ta, framförallt liksom, det är någonting med känslan av att sätta tänderna i en sån stor ost och rycka loss.
Mm.
Det är liksom som att liksom sätta tänderna liksom i sidan på en gris som lever och bara slita loss liksom i lite hud.
Det är också lite förbjudet, vilket gör det lite mer spännande, lite spänning i vardagen. Bara nu, helst att man typ man tar ut den ur handskfacket och så tittar man så att ingen ser och sen äter man. Tittar så ingen granne sitter och kollar. Yeah. Alltså det blir lite som att man är, det är lite så där en förbjuden sak att göra. Det är lite som att man är lite otrogen typ, lite du vet, man lever ett hemligt liv där man faktiskt tillåter sig själv att äta ost i bilen.
Men jag tycker det vore kul om du hade liksom ett som liksom en liten knarkgömma i din bil.
Ja.
Där du hade en ost som du sen blev påkommen med. Ja. Av Lisa.
Ja. Ja.
Du får inte göra en grej av. Jag hade hoppats att du sagt att jag har haft en bilost nu i 6 år.
Ja, jag kanske ska göra ett sånt test liksom att man lägger några, de ska också vara halvätna och lite så här, plasten ska hänga lite runt så de ska vara öppna och halvätna. Så jag kanske ska ha en parmesan, en pecorino och en liksom manchego i handskfacket. Och sen så ska jag bara ha dem där och sen ska jag be Lisa någon dag när vi ska åka någonstans om att liksom bara, kan du bara ta ut våtservetterna i handskfacket? Och så bara ser hon dem och bara ser hur de studsar på det. Som ett prank liksom.
Ja, och sen så, men det är bara något kul också att fråga senare när hon har upptäckt det här, att hon också blir en del av det. Och att ni börjar prata om det vardagligt så här. Lisa, kan du ge mig bilosten, tack?
Ja. Jag funderar faktiskt på om jag ska göra ett litet prank här och försöka spela in det så att vi har lite på den så jag får höra hennes reaktion.
Ja.
På, när jag spelar helt straight så här, nej men det är mina bilostar. Ja. Alltså det är bilostar, de är alltid där.
Jättekul.
Ja, ja. Ja,
jag ska fan sätta mig i bilostar. Jag det var innan vi hade den här bilen. Vi har alltid haft bilost.
Ja, haft bilost.
Du gav gaslight henne.
Och det är också så att ju i det klimatet det är så jävla fucking kallt hela tiden så att bilen är ju iskall. Det är ju som ett kylskåp på kvällen.
Ja, verkligen. Alltså det är ju 100% lugnt.
Alltså hela vinterhalvåret så ska det finnas bilost.
Ja, men det är kanske det man ska satsa på det. Jävla dumt.
It's worth a shot. Jag är med honom.
Ja, men jag är med honom om det, när det kommer. Jag tycker du ska göra det, men ingen annan får göra det.
Nej, men vi ska testa. To be continued. Roligt, jag blir glad av det här.
Kul, ja det gör vi.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, men man lever ju ett liv när man går runt och skriver upp olika tankar.
Ja.
Som ingen frågar efter. Som man tänker, kanske man kan bli någonting till podden. Och den här veckan har varit ganska
skralt, eller?
Men skral vecka när det kommer till intryck.
Ja.
Men jag har tänkt två tankar. Jo.
Och du är också lite bara för lyssnare. Du är också lite, jag förstår att du är lite deprimerad över också att du är typ skadad eller
det känns som att skadat knät. Ja,
så det du är inte lika receptiv för liksom dina ögon är inte öppna på ett sådär livsglatt sätt som de kanske ibland är.
Exakt så. Ja. Och därför är första spaningen alltså behövs verkligen vattentorn? Alltså varför finns vattentorn? Är det så viktigt? Alltså är det viktigt att det ska vara torn för?
Jo men det vet du väl. Det vet du
verkligen
väl.
Inte.
Jo men det har ju att göra med vattentryck. Alltså du måste ju ha vattnet måste ju det måste finnas ett tryck på vattnet och rinna neråt för att det ska kunna komma ut i din kran.
Känns deppigt och gamla Sverige. Det känns det går att lösa på ett annat sätt.
Ja, men det kanske det gör. Alltså, har alla länder och städer vattentorn? Liksom? Är det...
Det är alltid jo, vattentorn. Men det är alltid... Hela jävla Örebro bygger sin identitet på den jävla svampen de har.
Ja, för fan vad jag älskar den svampen. Vi hade landställe i Närke när jag var liten. Och varje gång man såg vattentorn så visade nu är vi snart framme för den här tråkiga jävla resan. Nu ser vi svampen. Vi ser svampen.
Alltså, vattentorn behövs för en sak. Och det är väl liksom att köpa... Liksom, smuggelöl av någon äldre när man är liksom 17.
Ja. Ja, alltså man, precis.
Det är alltid vattentornet, det dealas, wheelas och dealas.
Ja.
Vilket är egentligen sinnessjukt. Varför, det är så här, du är enda landmärken som sticker upp i skyn. Där sker det skit. Det är så jävla dumt.
Jo, men har det inte att göra med att det får inte finnas någon tät bebyggelse nära vattentorn, med tanke på att om något skulle hända så skulle det rinna ut 400 000 liter vatten rätt in i vardagsrummet. Liksom. Så att det är ju isolerat. Du kan träffas där och vara ostört. Vi hade ju också vattentornen i Enskede. Vattentornen uppe vid liksom, mellan Tallkrogen och Enskede. Det är två stora, gråa, bara liksom, de är knappt torn ens. De är bara som två stora cisterner med runda tak. Och där hände det ju skit. Där var ju enda stället man hängde på kvällarna. Och drack folköl och snusade liksom.
Men det är för att det är inga hus nära helt enkelt. Det är det då.
Ja men typ. Eller jag vet inte. Jag killgissar så in i helvete nu. Men det är ju isolerat där uppe. Det kommer ju inga fält. Vad heter det? Fältpromenerare upp dit.
Nej precis. Vad kallas de där? Ja. Nej det är klart. Men jag tycker ändå det är konstigt att så här, om du har i 40, 50, 60 år har liksom skit hänt runt vattentornen. Att alla vet det. Ja. Med den där stora pelaren i den här stan. Ja. Då borde man ju liksom ta tag i den pelaren så att säga. Om man ska stävja ungdomskriminalitet.
Ja, ja men det är ett annat problem. Men det som du måste förstå är att ja, vattentorn behövs för att det handlar om vattentryck.
Nej, det här behövs för att man ska kunna liksom köpa liksom, finkenbräu. Jag vet inte. Tyska puttgardenölen.
Apropå vattentorn så var ju, vi hängde ju vid vattentornet där då. Då gick man upp till på fredagskvällen och så hade någon snott folköl och så satt man ju bara där. Någon gjorde en jävla brasa och så satt man där. Och så var det någon som hade snott typ baksnus från sin morbror eller något.
Mm.
Och då kom jag ihåg att vi skulle pröva, jag och Emil skulle pröva baksnus för första gången. I vårt gäng, det känns som att alla gäng hade någon sån som gick i nian. Alltså vi gick i typ i sexan, sjuan. Men det var någon kille som gick i nian som hängde med oss.
Ja, som var lite weird.
Som var lite weird precis. Också för att han inte fick hänga med nian. Men han hängde med oss och så var han kung bland oss sexer där.
Ja, vi hade sån också verkligen.
Ja, och jag ska kanske inte nämna honom vid namn, men han hette ju också ett sånt namn som man... Han kallades vid efternamn.
Ja.
Du vet, jag kommer inte ens ihåg vad han hette i förnamn. Nej. Han kallades vid efternamn. Han hette någon så här... Jag ska hitta ett namn som nu låter precis som det, för i samma typ liksom. Ja men okej, vi säger Forsblad.
Mm.
Nu kommer Forsblad. Helvete, nu kommer Forsblad. Ja. Mm. Okej, Forsblad är med. Han gör typ peppisar på oss och liksom bara är kungen.
Ja.
Han är kung i sitt eget lilla kungarike, men i sitt riktiga rike, där är han liksom nobody.
Ja, men precis.
Ja, men han kom och jag och Emil hade precis stoppat in de här stora, lite för stora baksnusarna. Och du vet, de börjar vattnas och det börjar snurra. Ja, och så sitter vi precis där. De här baksnusen har börjat liksom vattnas lite. Det börjar snurra lite. Det är inte så jävla mysigt ändå. Det är starka grejer liksom för oss.
Ja, det är klart.
Då kommer Forsblad. Tar tag i oss bakifrån i våra huvuden. Och trycker sönder baksnusarna i våra läppar. Bara som ett djävulskap.
Ja, det här skedde
vid vattentornet. Våra små munnar fylls av det här äckliga, starka jävla baksnuset. Och vi bara spottar och typ nästan spyr för att det är så jävla starkt och vidrigt.
Åh, fy fan, verkligen. Ja, jag hatar känslan när baksnus går sönder i munnen.
Ja, sen dess har jag inte kunnat snusa baksnus. Alltså, det går man kan liksom, inte.
Man kan liksom spotta i 3 minuter utan att man hittar alltid nytt snuskorn i munnen.
Ja, nej, det var fruktansvärt. Det var ytterligare då ett bevis på att vattentorn inte borde finnas.
Ja, men alltså, vi hade i Björkvik, där jag kommer ifrån, finns det ingen vattentorn, för det är som en liten by. Men däremot så byggdes det en idrottshall under åren. Jag var 12 till 15, typ. Och den idrottshallen ligger ganska avsides. Och den liksom, de byggde upp själva skalet, så att säga. Men sen hände det inte så mycket på några år. Så där inne var det liksom bara en gjuten betongplatta. Och man kunde leva ostört. Så där inne var vårt vattentorn. Idrottshallens uppbyggnad där folk liksom körde kross och bönade sönder liksom golvet, stekte ägg på avgasrören.
Mysigt ändå.
Men nu kommer jag tänka på det, man hade såna kompisar som var så, men det hade också en kompis som var mycket rädd för allt. Han var aldrig med på vattentornet. Han gillade inte att utmana liksom, det som var farligt. Och han spelade fotboll, men vi spelade fotboll ihop. Och sen var han liksom så här, han ville följa med, men sen så var det inför en match som var viktig, det kanske var 12, så kom han från ingenstans, men du, han bara, Johannes heter han, ska vi dopa oss? Ja, men vi kan dopa oss, så vi liksom presterar bättre. Men hur fan då? Då hade han liksom med sig en påse där han hade blandat alltså, grillkrydda, timja, alltså bara torkade kryddor egentligen. som jag bara säger okej. Okay. Och så inhalerade vi liksom den här, som att vi boffade liksom bensin. Den här grejen. Och jag bara säger, men alltså det här, ja visst, så gjorde vi. Och tyckte oss lite, ja, nu har vi dopat oss, tyckte vi då.
Ja.
Och så åker vi upp till matchen. och ska byta om. Och Johannes får kalla fötter. Och blir orolig. Och blir orolig att de ska ha dopingkontroll.
Vi har hittat spår av grillkrydda i ditt blod.
så han efter uppvärmningen fejkar en skada. Säger till våra tränare att jag kan inte vara med. Och sitter och trycker på toaletten och försöker spy hela matchen. För att få ut de här ångorna.
Men alltså, hur inhalerar ni de här kryddorna? Bara andades ni in
man i påsen? Man la dem i påse här, så man hyperventilerar. I en påse.
Men fick ni inte in massa jävla pulver i halsen och började hosta? Eller vadå? Jag
förstår. Nej. Det var, man tog bara liksom ångorna liksom. Stor påse med kryddor.
Det är fan det absolut dummaste jag hört i hela mitt liv.
Ja, han är en tänkande journalist idag. den här mannen.
Ja, det är otroligt.
Ja, men det var det som var om vattentorn.
Ja, vi gjorde också något sådär, vi rökte ju, vi läste någonstans att man kunde rosta bananskal och röka.
Ja, just
det. Skulle det vara som hasch typ.
Ja.
Så vi var liksom väldigt ambitiösa. Också ständigt den är Emil, men vi var ju följeslagare tillsammans liksom. Men vi ambitiösa var ensamma hemma någon gång och liksom la in bananskal och de här, det var framförallt strängerna, det var någon som hade sagt
ja, precis, det
inte
de
själva skalet utan strängerna runt bananen, mellan skalet, ja. De skulle man rosta.
Exakt.
Och röka och ja, så fick man väl någon sorts psykosomatisk liksom, åh jävlar det är något som har hänt här, det är något som har hänt här, givetvis ingenting har hänt, men
nej, men det är klart, det är som om någon rökte vass, alltså, det händer ju ingenting såklart.
Nej, besvikelsen.
Vill du höra min anteckning nummer 2?
Ja, gärna.
Lika svag som förra. Men är det, jag tycker det är så oerhört. Jag såg någon dokumentärfilm. Naturfilm. På tv. Att det är så jävla otippat att björnar äter lax. Varför äter de lax för? Varför äter björnar lax?
Men vad menar du? Varför skulle de inte göra det? De går runt där i vattenbrynet och liksom äter fucking prime sashimi alltså.
Ja, men de ser inte ut som vattendjur ju. Alltså jag tycker inte de ska vara nära vatten. De ska ju vara i skogen.
Ja, just det. Och äta liksom kaniner och möss och liksom.
Jag tycker det är liksom äckligt att björnar äter lax. Det finns något, det går emot.
Det är orent. Det är orent.
Det är som att liksom ta en ostbit från en stor ostblock. Det är fel på något vis. Alltså, en björn ska inte äta lax.
Äter alla björnar lax då, tror jag? Äter svenska björnar lax? Ja, det gör de väl.
Det tror jag inte. Det känns, jag tycker det känns som en kanadensisk grej.
Ja. ja, jag vet inte. Jag tycker du har något. Du är något på spåren.
Men det är nog fel. Alltså, vissa saker, när man stoppar upp och tänker på det. Varför då? Varför gör de det?
Ja, det är liksom off-brand.
Ja, det är off-brand för björn att äta lax, tycker jag.
Du ser ju inte liksom tigrar äta fisk, liksom dra ner en flod i var de nu lever. Var finns tigrar? I Indien?
Ja, i Indien och i Afrika någonstans.
Och Asien och liksom. Ja, men de går ju inte ner till vattenbrynet och äter någon gammal karp, liksom.
Nej, precis. Du hade ju reagerat om en tiger åt en karp. Då hade du redan, fan, en tiger och en karp.
Det är något som är fel, liksom.
Ja.
Ja, det där är kanske en fråga som jag aldrig kommer få svar på, men det är likväl intressant.
Så är det.
Kan man liksom gå till botten med det på något sätt?
Nej, men det är så här, ganska rimligt att de har levt längs i tusentals år längs älvar. Det är väl så enkelt.
Men det måste ju också vara. Jag tycker alltid att det ser otroligt gott ut när de står där i något vattenbryn i liksom norra Amerika, Kanada någonstans och äter en så här färsk god vildlax liksom. Straight off the bone.
Ja, jag blir äcklad av dem där. När de liksom, det är exakt vad det är, det här när man sliter bort någonting från en kropp. Alltså så här, som när du i teorin då sliter bort manchego från blocket. Ja. Det blir äcklad på samma sätt som en, en björn liksom river en lax i stycken med munnen och äter liksom fjäll och skit.
Ja.
Ja, ja, det var ju mina tankar för den här veckan.
Hur vi ska ta vidare det där, men vi kan väl bara konstatera att vi inte håller med varandra riktigt där.
Nej, nej.
Nej. Men jag tycker att du är något på spåren.
Ja. Nu måste vi faktiskt sluta här, tycker jag.
Ja, det måste vi. Vi slutar på topp.
Sluta på topp.
Ja, fan, jag har faktiskt en liten poddrekommendation.
Jaha.
Det är min kompis Martin Persson, som är regissör och en allmänt jävligt rolig kille med bra energi. Han har startat en relationspodd tillsammans med skådespelaren Peter Magnusson.
Misslyckade relationer, va?
Och misslyckade relationer. Och den är jävligt intressant att lyssna på, för den är så fruktansvärt självutlämnande och privat. Så att man nästan tänker att man inte borde få lyssna på det. Förstår du?
Ja, men det är bra. Ja, men det är bra.
Det är
bra.
Det är som att de har bestämt sig för att nu skiter vi i allt. Vi ska lägga ut vårt hjärta på ett fat här, och så ska ni bara få titta på det.
Men, liksom. Kul tips.
Ja, allt vi inte visste om, lärt oss om kärlek eller något heter det. Alltid.
Ja, så är det. Men det är bara att googla Peter Magnusson podd eller Martin Persson. Men gör det, hörni.
Otroligt transparent.
Då kan jag passa på att tipsa om en annan podd. En ny fotbollspodd som har startat, vet du. Mm-hmm. Mysigt, va? En till.
Ja, äntligen.
Oh, bra. Den heter Malströmmen. Och det är Noah Bachner och Petter Landén på Expressen som har en smartaste fotbollspodden there is nu.
Asså.
De pratar om mekanismerna bakom spelet. Inte spelet på planen, utan spelet, det politiska. Det kulturella. Det som brinner. Det som gör att vi lever med den fotboll vi gör.
Det som Niva har gjort i 20 år, eller vadå?
Nej, nej. Han pratar ju liksom bara om någon jävla by någonstans i Rwanda som symboliserar en hel nation. Bara för
okej.
Okay. Ja. Det här är liksom på det storpotät politiska planet med liksom bra, insiktsfullt och genomgående snack om det.
Okej, okay. Ja, men spännande.
Två poddrekommendationer.
Ja, då kan jag ta en tredje också, för jag gästade.
Nej.
Jo, jag tar en tredje. Jag gästade en podd som heter Sällskapet förra veckan. Med Johanna Svanberg, Ebba von Sydow och Cecilia Blankens, som är, det var mysigt. Vi pratade livsregler. Mm. Inte för att jag har några, men jag skrapade ihop några riktigt svaga, ungefär som din vattentornspaning.
Ja. Ja, men jag reagerade på att du var den första gästen de inte delar en bild på.
Nej, men det var för att Ebba var inte där. Hon hade inte tid när jag skulle komma. Vilket jag skulle kunna ha blivit kränkt över, men det valde jag att inte bli. Så därför finns det ingen bild. Men det är jag glad för också, för jag ser ut som skit. Så det spelar ingen roll.
Det är vacker. Köp en bilost, köp lite musslor och sopasada, och så mår du gott.
Ja, ha det så bra tills nästa vecka, och vi älskar att ni lyssnar. Puss.
Puss, puss. Summer nights by the old marina in a seaside town south of Mendocino. We were college bound kids getting all untied. We sleep all day and be up all night. Spend our time numbing our minds in Nirvana and Fireball.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.